Jag börjar som förra söndagen med ett ord ifrån Uppenbarelseboken 1 och 3. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Att lyssna till profetians ord och ta det till oss, ta vara på det och försöka leva efter vad det säger och lär oss. Det är viktigt, för tiden är nära. Det har kyrkan å andra sidan hävdat i 2000 år, att Jesus kommer snart. Men då kan vi i alla fall konstatera att även med Guds perspektiv, som är ett annorlunda än vårt, så är vi i alla fall närmare nu Jesu återkomst än vad den första församlingen var för 2000 år sedan. Och i Lukas 24, 44 och 45, det är innan Jesus ska lämna sina lärjungar. Och han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Så vill Jesus öppna också våra sinnen. Att när vi kommer samman till gudstjänst, bibelläsning och bön och ber om den heliga andes ledning, att vi kan få en djupare klarhet i vad skrifterna handlar om. Evangelietexten idag på palmsöndagen är hämtad ifrån Lukas 19 och det är verserna 28-40, men jag läser ända till och med vers 44. Precis innan har Jesus besökt Sakaios och han har fortsatt att gå mot Jerusalem och han har berättat en liknelse. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfag och Betania vid det berg som kallas Olivberget, sände han iväg två av lärjungarna och sa: gå in i byn där framme. När ni kommer in ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni lossar det ska ni svara: Herren behöver det. Det som var utsända gav sig iväg och fann att det var som han hade sagt dem. De lossade fölet och det som ägde det sa: varför tar ni loss fölet? De svarade: Herren behöver det. De ledde det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut sina mantlar på vägen. När han närmade sig sluttningen av Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Välsignad är han som kommer, kungen i Herrens namn. Frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: mästare, säg åt dina lärjungar. Han svarade: jag säger er, om det tiger kommer stenarna att ropa. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus närmar sig Betfage och Betania på sin väg mot Jerusalem. Och så säger han till två av lärjungarna: gå in i byn där framme, där hittar ni en åsna. Och läser vi ett annat evangelium så står det att en åsna och föl bredvid, ta och led hit dem. Lukas har bara med fölet för det var det som var intressant egentligen, för det var det Jesus skulle rida på. Och jag har ibland funderat, hur kände de sig när de gick iväg? Man kan ju inte ta ett föl så där bara rakt upp och ner. Men Jesus hade sagt det. Och så hade de på något vis under 3 år med Jesus vant sig vid att så länge vi gör som Jesus säger så fungerar det. Och gör vi annorlunda så blir det inte bra. Och så gjorde de det i alla fall. Och det fascinerande är att när de tar fölet och får frågan varför, så säger de bara Herren behöver det och ägaren tycker att ja, men det är väl okej. Ett annat av evangelierna säger Herren behöver det, han ska snart lämna tillbaka det. Han behövde låna det bara. Och det fick han göra. Och så närmar de sig då Jerusalem. Och de kommer liksom som de ser uppe från Olivberget, så ser de hela stan framför sig. Och vi som har varit i Israel, vi har sett den där vyn. Det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Men utsikten över stan, den fanns då och den finns idag. Och då börjar lärjungarna prisa Gud för alla de under, de kraftgärningar de har sett. Och det är ju inte så konstigt. Jag menar, innan i Betania, förra gången Jesus var i Betania så hade han uppväckt Lazarus. Och nu hade han legat till bords med Lazarus och människor hade kommit ut för att möta Jesus men också för att se Lazarus, står det. Och så hade andra varit med och sett hur han botade en blind utanför Jeriko. Och de hade sett andra under Jesus hade gjort på många olika sätt. Och det är inte så svårt att prisa Gud för det. Men så fanns det då fariseerna som tyckte att nej, men så där kan man inte bära sig åt. Jesus rider in som om han vore kung. Tänk om romarna kommer och tar makten ifrån oss. För fariseerna och stora rådet hade i alla fall en viss makt, även om den var begränsad. Och så ville de inte släppa den. Säg åt dina lärjungar. Men Jesus tog emot hyllningen. Och samtidigt så visste han att det skulle bara dröja några dagar. För alla i den här gruppen som ropade Hosianna, lova Herren, alla de skulle inte ta och dra sig undan när de blev rädda, utan vissa skulle till och med stå i hopen som ropade korsfäst. Alla var inte sanna lärjungar. Och så finns han där. Han rider in, men när han kommer nära så börjar han gråta över staden. Och det är faktiskt bara Lukas som har med det, att Jesus gråter över staden vid det här tillfället. Matteus berättar om det här med åsnan, att det hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Matteus är väldigt fokuserad på att profetiorna skulle uppfyllas. Och han visste att Zakaria hade sagt att Jesus skulle rida in på ett åsneföl. Men någon annan har berättat för Lukas var inte med där. Någon annan har berättat att när Jesus får se staden så gråter han över den. Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, men nu är det dolt för dina ögon. Och så säger Jesus profetiskt, dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt om dig och omringar dig och pressar dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig. Det hände bara några tiotal år senare, cirka år 70, så förstördes Jerusalem fullständigt av romarna. Inte en sten på sten lämnades kvar. Herodes den stores tempel som var så praktfullt blev fullständigt raserat. Det som är kvar idag det är västra muren. Klagomuren, det är det som finns kvar av det Jerusalem som fanns då. Det andra är raserat. Man har i arkeologiska utgrävningar hittat vissa golv och rester och sånt där, men det är raserat, det är Jerusalem. Jesus talade om det några tiotal år innan. Det här ska hända därför att ni inte aktade på den tid då Herren sökte er. I femte Moseboks 28 kapitel. Det är ett långt kapitel. Och i början så är överskriften lydnad leder till Guds välsignelse. Och nästa överskrift är olydnad leder till Guds förbannelse. Och så får Mose där tala innan han dör. Och tala om för Israels folk att om ni håller er till Herren så ska han välsigna er på alla sätt och vis. Era baktråg och era kor som kalvar och era får som lammar och vad ni sår. Allt ska Gud välsigna om ni håller er troget till honom. Och sedan kommer vad som ska hända om de vänder Gud ryggen och går sin egen väg. Och då står det i slutet på vers 63 och början på vers 64 i det kapitlet. Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning. Herren ska sprida ut dig bland alla folk. Gud talar om genom Mose att om ni håller er till mig så ska det gå bra för er. Men om ni inte håller er till mig så kommer det att gå illa för er. Därför att ni har lovat att hålla er till mig. När jag vid Sinai berg sa att jag ska vara er Gud, så sa ni, ja, ni ska vara. Du ska vara vår Gud. Och jag sa att ni skulle vara ett alldeles speciellt folk bland alla andra folk. Och de sa, ja, vi ska vara det där speciella folket. Men så blev det inte så på det sättet. De höll sig inte troget till Gud. Ibland gick det bra och ibland gick det inte alls bra. Och i andra kungaboken så står det i kapitel 13, vers 22 och 23. Då är det på cirka 60-70 år före den assyriska fångenskapen som inleddes ungefär 720 före vår tidräkning. När Nordriket fick gå bort i assyrisk fångenskap. Kung Hasael av Aram hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren visade dem nåd och förbarmade sig över dem och vände sig till dem på grund av förbundet som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Han ville inte fördärva dem och han hade ännu inte kastat bort dem ifrån sitt ansikte. Fortfarande visade Gud nåd, de kunde än få hjälp. Men sen gick det 60-70 år och så blev Nordriket bortfört i fångenskap därför att de hade tillbett andra gudar. De hade inte hållit sig troget till Herren Gud. Och den assyriska fångenskapen finns på ett sätt kvar fortfarande. Därifrån fick judarna som vandrade bort aldrig återvända som hel grupp utan de spreds ut över stora delar av det assyriska riket. Cirka 130 år senare så blev sydriket judarike bortfört i den babyloniska fångenskapen. Och de fick återvända efter 70 år. Och så finns där hela tiden vad Gud hade sagt skulle hända om de gjorde det som var rätt och om de gjorde det som var fel. Så kan vi se hur profetiorna slog in. Och det är inte alltid vi förstår det där med profetiorna. När Johannes berättar om intåget i Jerusalem och hur Jesus red in på en åsna, så står det: Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det som det står skrivet. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så för honom. Inte ens när Johannes får vara med om att uppfylla en profetia så fattar han det på en gång. Utan först sen Jesus har öppnat hans sinne så han förstår skrifterna. Och när han skriver ner sitt evangelium flera tiotal år senare så berättar han att när vi gjorde det så fattade vi inte. Men sen klarnade det. De hade fått vara med om att uppfylla en profetia. Och så kan det vara för oss också. Om vi gör som Jesus säger, så kan du och jag också få vara med om att uppfylla profetior på olika sätt. Och vi kanske inte är medvetna om det. Det kanske klarnar senare. Eller det kanske inte klarnar förrän vi en gång är i himlen att vi faktiskt var med om att uppfylla vad Gud hade sagt. Tillbaka till att Jesus gråter över staden. Hur är det för dig och mig idag? Är vi till glädje i Guds rike? Eller gråter Jesus när han ser oss? Förhoppningsvis har vi fått vara med om en del som har gett glädje i himlen. Det står att det blir glädje i himlen över en syndare som omvänder sig. Och jag hoppas att alla vi har omvänt oss. I annat fall finns det möjlighet idag. Och när vi omvänder oss så blir det glädje i himlen. Men precis som Israels folk ibland vände om, ibland vandrade bort, så kan det också bli i våra liv. Att det blir inte det här helöverlåtna. Och när vi ser tillbaka på våra liv så kan vi nog minnas situationer där vi insåg att det där gladde ingen i himlen. Det är också så att Guds församling lever alltid på något sätt i ett tryck från det omgivande samhället. Kulturen försöker att påverka oss. Och all påverkan är inte dålig. Ibland kan det vara bra. Men det är oerhört viktigt att vi vaknar över hur vi påverkas och varför vi gör det. Och ibland finns det en risk att församlingen blir politiskt korrekt. Att vi gör det som myndigheter och samhället runt omkring förväntar sig över oss. Och när jag satt och tänkte på de här bitarna så kom jag ihåg Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Vid det stora taberaset i Katthult så undrar lilla syster: Emil, är du säker på att inte det här är ett hyss? Och då säger Emil: är det ett hyss så är det ett hyss som Guds änglar klappar i händerna åt. Och så vill jag att vår församling, vi funderar på hur vi ska kunna få den att utvecklas. Ett förändringsarbete. Så hoppas jag att vi kan bli en församling som kan göra hus som Guds änglar klappar i händerna åt. Och att vi som enskilda kristna kan göra det. Så att vi kan se till, eller få medverka till, att det blir glädje i himlen. Herren behöver den. Det var bara en åsnefåle som ingen hade suttit på. Han var alltså dåligt inkörd och knappast villig att gå. Men Herren behövde honom, det sa han själv till dem som kom för att lösa fålen på väg till Jerusalem. Varför valde Jesus en åsna? Varför valde han dig och mig? Han kunde ha kallat änglar i mängd för att tjäna sig. Men det som i världen var ringa har Herren utvalt åt sig. Och under av alla under, han behöver dig och mig. Tack himmelske far, för att du vill ha oss i din tjänst. Trots att vi ofta misslyckas, trots att vi ofta gör fel. Men Herre, jag ber dig att du med din helige ande ska öppna våra sinnen så att vi förstår skrifterna. Och ge oss en vilja att följa vad du säger. Lär oss att känna igen din röst. Herre, jag ber för oss enskilt och jag ber för oss som församling. Låt oss få uppleva din välsignelse och hjälp oss att hålla oss troget till dig. Amen.